Hallå och välkomna till avsnitt 71 av 5 juli-podden med mig Carl Andersson och med Henrik Alexandersson, även kallad Hax. Vi sitter här i Berlin Neukölln i vår studio den måndagen den 5 november 2018. Idag börjar Web Summit i Lissabon för er som är utvecklare och som kanske är där eller i alla fall följer föredragen av bland andra Tim Berners-Lee skulle vara där, läste jag.
Mm. Tony Blair, man undrar vad fan han ska göra där.
Ja, precis. Han borde väl vara på
krigsbrottsrättegång.
Ja,
förmodligen.
Är det ju vissa som har krävt i alla fall. Men idag ska vi börja prata om en grej som den svenska internetoperatören Bahnhof har gjort en väldigt stor grej av. Nämligen att Bahnhof blockerar internet för första gången någonsin. Vad handlar det här om, Hax?
Det är en lång bakgrundshistoria. Det finns förlag runt om i världen, ett par stora förlag som publicerar vetenskapliga texter. Och de här förlagen, de i princip trålar den akademiska världen efter texter som de sen samlar och lägger ut. Och de här texterna, forskarna får normalt sett inget eller väldigt lite betalt för att deras texter medverkar, möjligen så får deras institutioner, deras universitet en peng. Men vad som händer är alltså att vetenskapligt material blir inlåst på de här sajterna. Och sen så kostar det väldigt mycket pengar att läsa de här uppsatserna och vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna som ligger där. Och folk får naturligtvis göra vad de vill med sitt material, men man kan åtminstone konstatera att sånt material som är skattefinansierat, alltså sån forskning som är skattefinansierad, den bör ju naturligtvis vara allmänt tillgänglig. Men det är ju även sånt då som låses in på de här ställena.
Du säger ju att folk får göra vad de vill med sina grejer. Är inte problemet att Elsevier har, eller nu kanske vi inte har kommit in på dem än, men att de här förlagen har lite oligopolställning?
Ja, precis. Det finns bara ett par stycken runt om i världen.
Och om man är akademiker så vill man ju hemskt gärna bli publicerad.
Ja, precis.
Och då kanske man gör det på villkor som man annars inte skulle gå med på.
Ja, exakt. Men vad som då har hänt i fallet är då att ett av de här företagen, nämligen holländska Elsevier, har stämt ett antal, 7 stycken tror jag, internetoperatörer, bland dem Bahnhof, till patent- och marknadsdomstolen för att blockera tillgång till andra sajter där en del av det här vetenskapliga materialet också finns tillgängligt. Nu ser ju då upphovsrättslagstiftningen ut som den gör. Patent- och marknadsdomstolen är ju ett delvis partssammanfatt, eller ja, halvt jävigt organ. Så att det finns väldigt små förutsättningar att vinna ett sånt här mål. Och driver man det hela vägen får man ju även stå för motpartens rättegångskostnader, vilket kan vara handla om många miljoner.
Det finns ju i princip ett prejudicerande fall i Sverige som var när bredbandsbolaget tvingades blockera The Pirate Bay enligt ett beslut i Patent- och marknadsöverdomstolen. Mm. Och det skedde i februari 2017 och vi pratade om det ganska ingående i avsnitt 40 av 5 juli-podden.
Ja. Så Bahnhof har ju då insett att det här är en strid som inte går att vinna, och man har dessutom fått ett föreläggande, ett vitesföreläggande. Fortsätter man att göra de här sajterna nåbara, som alltså de sajterna som publicerar den här informationen på pirat sätt, så får man ett vite på 500 000 kronor. Och viten är ju sånt som att ändrar man sig inte om man fått ett vite, så får man vite igen. Det är ungefär som Bahnhof förklarar, ungefär som man får en p-bot, att bara för att man fått en p-bot innebär inte att man kan få fler om man vägrar att flytta på bilen.
Mm. När får man nästa då? Nästa dag eller nästa vecka?
Nej, men det är nog det vet jag faktiskt inte. Men i vart fall, då har Bahnhof kommit fram till att okej, det här går inte att vinna. Så att de har gått med på, tyvärr då, att blockera tillgången till de här alternativa sajterna som innehåller de här vetenskapliga uppsatserna och texterna. Under protest naturligtvis. Då, sen så lite lustigt så har man dessutom passat på att om man ändå ska blockera saker så har Bahnhof även blockerat tillgången till Elseviers sajt.
Mm.
Så att Elsevier kommer ju inte kunna sälja några vetenskapliga rapporter via Bahnhof. Bahnhof har dessutom blockerat patent- och marknadsdomstolen.
Det är jätteroligt. De har blockerat anställda på patent- och marknadsdomstolen för att accessa Bahnhofs egen sajt. Och så använder de jätterolig estetik i sina stoppsidor. Det är liksom det är som internet på 90-talet med en massa animerade giffar och sådär.
Ja,
ja.
Och den här, ja, det här är ju som det är, och det är ju lite tråkigt att man var tvungen att blockera. Men den här sidan kommer ju fortsätta på det politiska fältet och även på det kommersiella fältet. På det politiska fältet så fortsätter striden för att i vart fall skattefinansierad forskning ska vara offentligt tillgänglig, och på marknadsplanet så verkar det ju som att man, eller civilsamhällesplanet snarare, verkar det som att man nu håller på att sätta upp en del nya sajter som alternativ till de här stora oligopolsajterna för vetenskaplig text.
Precis, och där arbetar ju svenska universitet ganska hårt på att få till en alternativ lösning till de här monopolprenumerationerna som man har via Elsevier och kanske några andra.
Mm.
Och det är faktiskt ganska uppfriskande läsning när man läser vad, så här är det, alltså svenska universitet, de har gått ihop i ett konsortium som gemensamt har sagt upp prenumerationerna på Elseviers tidskrifter. Och det beror på att man förhandlar med Elsevier, men Elsevier har inte gått med på de krav som svenska universitet har på open access, alltså öppen tillgång, eller fri tillgång till det som i grunden var skattefinansierat. Och dessutom så har priserna blivit mycket högre väldigt snabbt, säger man. Och det blir väl så eftersom Elsevier är i monopolställning och kan göra vad de vill och märker att de snabbt förlorar mark.
Under 2017 betalade svenska forskare 120 miljoner kronor i licenskostnader och 13 miljoner i publiceringskostnader till Elsevier.
Och Elsevier har tydligen en vinstmarginal på 37%, vilket är högre än Apple och oljeföretag har, var det någon som skrev.
Men alltså, på sätt och vis så förstår man ju Elsevier, för det är en fantastisk affärsidé. Du behöver inte göra någonting själv. Du får materialet tillsänt dig, du lägger upp det på nätet bakom en betalvägg, och så tar du liksom hundratals dollar i betalt för att folk ska få tillgång till det. Man förstår ju att de de tycker att deras egen affärsidé är fiffig, men för resten av mänskligheten så är det ju lite jobbigt. Och det här ska man också tänka på, liksom, att alltså, forskning är ju ackumulativ. Det bygger på tidigare framsteg, det bygger på tidigare kunskap, så där finns ju också ett större problem med att låsa in information.
Men jag tycker att det är kul, för att det här känns som ett slag som vi faktiskt kan vinna, och jag tror att det beror på att de som kämpar mot Elsevier är inte de traditionella fildelningsförespråkarna, utan det är personer som, nu ska vi se här, Britt-Marie Widerberg, samordnare för BIBSAM-konsortiet vid Kungliga biblioteket. Eller till exempel Astrid Söderberg Widding, rektor för Stockholms universitet. Så det är ju väldigt tunga namn. Och det som Britt-Marie Widerberg på Kungliga biblioteket säger då, det är att vi följer samma linje som Tyskland. För det är nämligen så att Sverige och Tyskland ligger längst fram vad gäller protesterna mot inte bara Elsevier utan även Springer och Wiley, som är Elseviers konkurrenter. Och i Tyskland då så har man hållit på och förhandlat sedan 2016, och man har bildat ett projekt som man kallar för DEAL. DEAL, det är väl en förkortning av någonting som jag inte har hittat vad. Och där är det nu över 200 universitet i Tyskland har inte förnyat kontraktet med Elsevier för 2018. Det var 70 stycken redan 2016. Och där inkluderar då Berlins toppuniversitet, Freie Universität, Humboldt-universitet och Technische Universität och Charité, som då är det medicinska universitetet eller sjukhuset. Och Freie Universität, där jag själv pluggar nu faktiskt, de har skrivit om det här på engelska också, att nu har Elsevier svarat på deras drag genom att inte tillhandahålla fler tidningar, vilket de gjorde tidigare, fler publikationer till Freie Universität. Så allt som är publicerat under 2018 är svårare att få tag på för anställda eller för de som är vid Freie Universität. De rekommenderar att man kontaktar akademiker direkt om man vill läsa deras uppsatser. För det är ju ofta så att de har väl en läsarskara på 30 personer kanske, vissa uppsatser. Så många akademiker blir glada om man kontaktar dem och ber att få läsa deras uppsatser. De skriver dessutom: please use alternative legal procurement channels including direct exchange. Till skillnad då från den här Britt-Marie som faktiskt säger det finns ju andra vägar, legala och illegala, att komma åt artiklarna ändå.
Och sen så håller ju Google på att sätta upp Google Scholar med ambitionen att samla all vetenskaplig text i hela världen. Mm. Vi får se hur det blir med det.
Men jag måste faktiskt säga att det är en väldigt inspirerande rörelse det här i Tyskland. Och så här är det ju också. Elsevier, de har ju använt sig av redaktörer som inte får betalt, utan som gör det här jobbet för att det ger status att ha varit redaktör för en vetenskaplig tidskrift. Och nu har 42 stycken sådana redaktörer, alltså tunga akademiker i Tyskland, har sagt upp sig gemensamt från det här redaktörsjobbet på Elsevier och skrivit ett pressmeddelande om det. Och om man läser den här listan på vilka personer det är, så är det ju väldigt imponerande att läsa deras titlar. Du vet, i Tyskland, så om man har två doktorstitlar, förresten, om man är professor och doktor, då säger man då herr professor doktor, om det är en man. Om du har två doktorstitlar, då är du en professor doktor doktor.
Själv är jag herr.
Nu måste du hålla i dig, för nu ska jag läsa en av de här titlarna då. Professor emeritus, doktoringenjör, habilitatus, doktoringenjör, Ehren Halber, doktor honoris causa, multiplex, Erwin Stein är en av undertecknarna.
Kräver ett stort visitkort. Ja.
Ja, det där tog musten ur mig. Ja. Är vi klara med Elsevier?
Ja, vi kan fortsätta med saker som Bahnhof bråkar med. Mm. Och där är det ju då som så att Bahnhof har gått ut och bullrat om den här e-bevisförordningen som EU arbetar med. Och den har vi ju nämnt tidigare, det faktum att EUs olika medlemsstater ska kunna begära in bevisning i olika mål utan att gå till respektive medlemsland. Som vi säger till exempel att det är förbjudet att häda Gud i Polen, så ska polska polisen kunna gå direkt till de svenska internetoperatörerna utan att vi går via de svenska rättsvårdande myndigheterna och begära ut information. Och det är ju lite allvarligt eftersom alla länder i EU inte har så starkt dataskydd som man borde ha. Och privacy-skydd. Plus att en del av dem kanske inte är helt okej när det gäller korruptionsfrågor. Det vet vi ju sedan tidigare. Så att det är ju ett problem. Men sen så uppmärksammade Bahnhof den blankett som eventuellt kan komma att användas, som man då ska svara på. Alla ska, operatörer, stora som små, ska kunna svara på det här inom 10 dagar och i brådskande fall inom, jag tror det var 6 timmar, som då innehåller en vansinnig massa information, vilket kommer liksom att ja, det kommer hålla folk, man kommer att behöva heltidstjänster bara för att syssla med det här, för att lämna ut den här informationen. Så det är alltså utlämning av information på lite juridiskt svenska grunder, väldigt omfattande information, plus då att den här förordningen som man har föreslagit, den tar bort alla spärrar när det gäller vilken sorts brottslighet det är som ska bekämpas på det här sättet. Vi vet ju då sen tidigare, till exempel datalagringsdebatten, att politikerna har sagt att det här kommer bara att användas i de absolut värsta fallen av grov brottslighet och terrorism. Och sen vet vi att det inte blev så. Datalagringen har ju använts för att jaga fildelar och för skattemyndigheten för att snoka i folks privatliv. Och här i det föreslagna EU-direktivet så skriver man då rakt ut att det här ska kunna användas för i princip vilken form av brottslighet som helst. Att utreda i princip vilken form av brottslighet som helst, vilka småbrott som tänkas kan. Och här finns ju då först en principiell invändning att bryta mot principen att inte respektera människors privatliv. Det är som en så stor principiell inskränkning av de mänskliga rättigheterna, så detta ska vara förbehållet grov brottslighet. Plus att vi vet ju sedan andra fall som har rört liknande europeiska regler, till exempel europeiska arresteringsorder, där folk ska kunna utlämnas utan att det land som personen befinner sig gör särskilt mycket att säga till om. Så vet vi att det här har missbrukats för en massa meningslösa fall. Det finns bland annat något exempel på någon som blev utvisad till Holland från, jag tror det var Frankrike, för en cykelstöld. Den typen juridiska frågor som det här också omfattar, som inte på något sätt är proportionellt mot intrånget i privatlivet. Och här har ju då, det här blir jättekonstigt därför att EU-domstolen har ju uttalat om datalagringen att det är inte okej med en svepande informationsinsamling om allt och allas telekommunikationer om det inte finns en konkret brottsmisstanke. Men här går ju då EU in och säger att allting som datalagrats, även om det är skitbrott, ska göras tillgängligt för alla andra länder. Så det här blir ju väldigt konstigt. Jag är inte helt säker på att de olika institutionerna i EU är på det klara med vad de andra gör.
Var det här Europeiska kommissionen som har föreslagit ett direktiv?
Ja, det är EU-kommissionen som har föreslagit ett direktiv. Och EU-domstolen som ju då har uttalat sig om datalagringen. Så att det här är värt att hålla ögonen på, för att datalagringen är ju illa nog som den är, även om den nu ska omarbetas i Sverige. Jag vet inte hur det kommer att se ut ännu. Men den är liksom farlig nog som den är, om den nu ska göras fullständigt gränslös, både geografiskt och gränslös vad gäller vilken form av brottslighet som det ska användas för att bekämpa, så tror jag vi befinner oss på ett sluttande plan.
Du kan väl fortsätta berätta lite om EU, till exempel länkskatten.
Då går vi ju alltså in på EUs upphovsrättsdirektiv. Det finns ju då de två mycket kontroversiella artiklarna 11 och 13. 11 är den så kallade länkskatten och 13 det så kallade uppladdningsfiltret.
Och om ni vill veta mer om det, titta på Hacks förklarande video som är utlagd separat på YouTube, men som också finns som podcast.
Ja, som vi kan länka till i YouTube-beskrivningen här också. Men i vart fall, länkskatten. Det är ju då tanken om att de plattformar där användarna eller plattformen i sig publicerar länkar till de stora mediehusen, de ska då behöva betala en avgift och ha en licens för att göra detta. Annars får man inte får man inte länka om man inte kanske, om man bara liksom ett eller två ord kanske man får använda, men man får inte liksom citera någon ingress eller rubrik eller något sånt där, vilket ju gör det hela meningslöst. Och varför det är dåligt, det förklarar jag bland annat i den där videon. Men i vart fall, det som är intressant här, det är att nu har EUs ministerråd funderat ett varv till i den här frågan. Och då hade man ju hoppats att de skulle säga nej till det här, men det är tvärtom. De har kommit fram till att ja, det ligger ju en hel del i kritiken. Det här kommer ju kanske inte att fungera, därför att folk kommer kanske då kanske att välja andra sajter än de stora mediehusen för att hämta in sina nyheter. Och det vore ju inte bra, säger politikerna. Så då har man kommit fram till att göra det här obligatoriskt för publicister. Alltså man driver linjen att vi tar ett exempel, vi tar Nyheter Idag som en typisk alternativ nyhetssajt. De ska då tvingas vara med i systemet att ta betalt för att någon ska få länka till dem. Därför att om de erbjuder sina länkar gratis, då skulle ju folk läsa Nyheter Idag istället för Dagens Nyheter. Och så kan vi ju inte ha det, tycker politikerna.
Men de har ju förstått problemet med det här förslaget. Ja. Lösningen kanske var lite överraskande.
Ja, precis. Och som det är formulerat nu så innebär det förmodligen också en inskränkning av rätten att lägga upp saker för fri publicering och fri kopiering och fri distribution under Creative Commons-licenser. Vilket i så fall är väldigt allvarligt.
Okej. Okay. Jag funderar på om vi ska ta en kort paus och sträcka lite på benen.
Vi gör så.
Vi är strax tillbaka. Det är 17 minuter kvar av det här avsnittet.
Ja, då är vi redan tillbaka. Ibland är det bra att starta om inspelningen så att man vet att man inte förlorar någonting. Vi kan väl gå vidare till Google, Facebook och sociala medier överlag. Först ut är Google som har lagt ner, som kommer lägga ner Google Plus nu äntligen.
Då äntligen, jag gillar Google Plus.
Vi börjar med bakgrunden här. Det var alltså ett jättestort säkerhetshål.
Ja, man har haft en säkerhetslucka. Det är oklart om någon information om användarna har kommit åt. Luckan var så pass stor och allvarlig så att man bestämde sig helt enkelt för att istället för att kanske behöva gå igenom och bygga om hela systemet så lägger man ner Google Plus.
Fast egentligen köper vi Googles version nu, för att det de skrev var att säkerhetsluckan hade varit öppen i, eller hålet hade varit öppet i 2 veckor.
Ja.
Och de hade själva upptäckt det för att de hade tillsatt någon slags taskforce som skulle hårdundersöka de egna systemen. Och jag tror att nu använder de det här säkerhetshålet för att säga att nu lägger vi ner Google Plus istället för att gå igenom och täta allt det här. Men egentligen så är ju Google Plus en enda stor failure för Google.
Ja, tyvärr. Jo, men det är nog som så att man fick en ursäkt för att lägga ner Google Plus. Det har ju aldrig varit någon jättehit eller
stor produkt. Men du gillade det?
Alltså jag tycker jag använder det ju främst för att sprida mina egna texter, länkar till mina egna bloggposter och länkar till andra nyheter. Och plus att jag använder det för att alltså G plus Google Plus är ju lite, det är ju lite mer tech savvy publik där, så att det finns ju mycket nyheter av den typen som jag gillar att följa där. Men
så du använder det, alltså du har Google Plus som din feed?
Titta bara här, går vi in på
Jag använde Picasa tidigare och sen plötsligt så dök ju alla de fotorna upp i Google Plus i lägre upplösning. Men tydligen så ska de finnas kvar på Google Photos i alla fall. Jaha, titta. Nu visar Hax här hur Google Plus fungerar.
Ja, lite nördiga saker.
Alltså det var ju alltid så här, Google Plus var ju att du skulle ha dina cirklar och du skulle lägga till folk i dina cirklar och de kunde lägga till dig. Och med risk för att framstå som helt dum i huvudet så fattade jag aldrig riktigt hur det där fungerade. Eller man fick liksom aldrig någon riktig överblick.
Nej. Det där med cirklar, det är nog... Ja. Det är ju followers i princip.
Men du använder ju Google Plus på samma sätt som Google Reader, som de la ner tyvärr, RSS-läsaren.
Ja, precis.
Det vill säga att du har den som ett flöde där alla nyheter dyker upp.
Jag har mitt gamla Google Reader-flöde i Feedly istället. Där jag just nu har 10 000 de som läst artiklar, novell. Så är det... Men det är nog som du säger att de använde den här säkerhetsbreachen som en ursäkt för att lägga ner.
Och då säger vi så här, från ett säkerhetshål till ett annat. För egentligen var ju Googles säkerhetshål väldigt litet i jämförelse med Facebooks säkerhetshål som, ja nu ska vi se här, alltså det var 50 miljoner konton som kan ha varit påverkade av det här. Och det hålet gjorde var att Det gav en angripare möjlighet att logga in på användarnas konton utan att ange något lösenord. Det var inte helt bra.
Nej. Och alltså den främsta kritiken som Facebook har fått för det här, menar, säkerhetsluckor kan ju finnas lite här och var, men kritiken handlar ju helt enkelt om att det här tyder på ett visst mått av inkompetens hos Facebook.
Mm. Alltså han som var säkerhetschef sa ju upp sig efter Cambridge Analytica-skandalen och då bestämde sig Facebook för att inte ersätta honom. Så den som uttalar sig nu om det här, det är ju han som heter han som är Vice President Product Manager för Facebook.
Whatever. Jag hittade en artikel, en opinion piece här i The Guardian av Rachel Withers. Hon understryker just det här att det här handlar inte bara om att man är slarvig utan man är inkompetent. Mm. Och hon menar att Facebook har blivit opålitligt och det går inte att samtidigt som det är opolitligt så kommer ju folk inte från användare heller, så att man sitter i en fälla. Men hon menar att Facebooks security is so bad it's surprising Zuckerberg hasn't deleted his account.
Just det, hon skriver ju för Slate som har skrivit mycket om det här, och nu hittade jag vad han heter förresten, Guy Rosen, född 1977. Det är ju då vice president för product management.
Unga människan.
Och ja, Mark Zuckerberg är ju född 84. Då ska vi se. Men precis, Facebook har fått mycket kritik här. Och
vi kan hoppa vidare till nästa.
Vi kan ta kritik. Nästa Facebook-nyhet. Vad är det, Hax?
Facebook accused of censorship after hundreds of US political pages purged.
Okay.
Alltså att Facebook har... har censurerat politiska sidor både till höger och vänster. Och Facebook förklarar ju då det här med att ja, men vi tror att det är en del fake-konton och det är konton som repeterar samma information och så vidare. Det här har då som sagt slått både åt höger och åt vänster. Samtidigt så har man ju då inte gjort någonting för att kontakta de här användarna som man har stängt av. Och det är återigen The Guardian här som skriver om fallet. Och det är ju då några av de här människorna som blivit avstängda som säger att Facebook förstår ju liksom inte hur man använder Facebook, därför att det här kanske då är någon som, vi säger, har tre konton. Ett handlar om sociala frågor, ett handlar om ekonomiska frågor och ett handlar om filosofiska frågor till exempel.
Att vi ändå ett brott mot Facebook.
Ja. Men då är det kanske som så att om jag skriver om ett visst ämne så kanske det passar i två av de grupperna. Men det anser då Facebook vara spam. Plus då som sagt att man bara stänger ner folk utan att kontakta dem och utan att svara på kontaktförsök som de här människorna gör. Mm. Och det går väl kanske att förstå att Facebook inte kan ha kontakt med alla människor som klagar, för det måste ju liksom vara liksom hundratusentals människor varje dag. Men det är ju ändå rätt uppseendeväckande att inskränka sidor som är politiska på det här rätt godtyckliga sättet, skulle jag vilja säga.
Ja, surt sa det även om rönnbären, skulle jag vilja säga. Jag vill citera här lite från någon artikel om det här. Okay, this week, the people behind the pages Facebook purged for being inauthentic are angry. They feel they have been unfairly targeted for practices they say are common across the entire social network. And those who have built their livelihoods around the power of Facebook to drive traffic to their websites are wondering what to do next.
Ja, men då kanske man kan ta lärdom av det och inte bygga hela sin inkomst eller hela sin websites överlevnad på Facebook.
Absolut. Det där är ju ett problem. Alltså, det finns ju ett problem för att folk flyttar ju liksom hela tiden fram gränserna tills det säger stopp. Och när det säger stopp så säger det stopp ordentligt, för då stängs allting ner. Mm. Jag försöker ju till exempel personligen liksom vara väldigt sparsam med att utnyttja de möjligheter som Facebook ger. Jag har mitt personliga konton och så har jag några sidor också, men det får man ju ha. Men jag skulle förmodligen kunna öka trafiken till mina egna sidor genom att ha multipla konton. Mm. Men jag vet ju gör man det och det smäller, ja, men då åker man ut helt och hållet.
Mm. Och han som gör The Oatmeal har ju gjort en rolig seriestripp på det här som heter Reaching People on the Internet, How It Used to Be. Man brukade ha sin egen webbsite och så sa man come on over, I've got some neat stuff here. Och så sen så bytte alla till Facebook och sa det är bättre att ni kollar in mina grejer på Facebook. Och sen till slut så sa Facebook, ja men du måste betala ifall du vill nå dina följare. Mm. Fuck, avslutas den seriestrepen. Mm.
Och här har man ju en intressant situation därför att de sociala jättarna då, Facebook, Google och Twitter, de har ju en så dominerande ställning, så finns man inte där så finns man ju inte. Och samtidigt så är då detta privata företag och de får naturligtvis ha vilka användarvillkor de vill. Men det är ändå, det här håller ändå på att utmanas. Det finns ett relaterat fall nu som är på väg upp till högsta domstolen i USA. Det handlar egentligen om en kabel-tv-operatör på Manhattan som censurerade visst content. Och som nu har blivit stämd därför att man anser att detta bryter mot konstitutionen. Skälet till att det här kommer upp, det är då liksom att det här var liksom ett public service, alltså inte public service som SVT, men alltså en samhällsgemenskap, en öppen samhällsgemenskap som drev det här kabel-tv-nätverket.
Inte Facebook direkt.
Nej, precis. Men samtidigt så liksom, även om det var liksom ett öppet system, så finns det ju en privat organisationsstruktur någonstans i botten på det där. Mm. Så att om högsta domstolen kommer fram till att det nätverket kan stämmas för att ha inskränkt folks yttrandefrihet, då är man åtminstone inne i en gråzon där det blir fråga om en tolkning av om huruvida detta även kan tänkas omfatta sociala nätverk, då beroende på deras dominerande ställning.
Ja, just det. Så om vi säger att det är den ena vägen ut, den juridiska, så finns det ett annat alternativ också, vilket är att det kommer upp nya plattformar som godkänner allting. Och där har Kim.com någonting på gång, skrev du.
Just det. Om ni kommer ihåg...
Nej. Okay.
Skitsamma. Tack. Om ni kommer ihåg Mega Upload som Kim.com drev och som ju han blev utsatt för razzia och skulle utlämnas från Nya Zeeland, och det där fallet är ju fortfarande öppet. Finns bland annat en utmärkt dokumentär på SVT Play om det här. Han är ju en doer och han flaggar nu för att han håller på att bygga ett nytt nätverk. Completely, socialt nätverk alltså. Completely independent of hosting companies, ad networks and payment providers. It's decentralized by the people for the people. Volunteer moderators will work together to keep it free of scams and crimes, bla bla bla. Okej, det låter ju bra. Mm-hmm. Och sen så läser vi en annan tweet och konstaterar att det finns en koppling till kryptovaluta, moderatorer som, alltså moderatorer som inte ska censurera innehåll på grund av dess åsikter eller utan bara liksom försöka få bort spam och sånt här. Mm. Ska då tydligen premieras med kryptovaluta. Och läser man hans nästa tweet så kan man då konstatera att han naturligtvis dessutom håller på att sjösätta sin egen kryptovaluta. Så att det är ju liksom ett eget imperium han vill bygga igen.
Mm. Han är ju en renodlad kapitalist. Och inget fel med det. Nej, men han är ju också en populist, måste jag säga.
Oh ja.
Och jag tror absolut inte på det här. För det han gör nu, det är att han vill bygga en Facebook-kopia, känns det som. Och en Facebook-kopia kommer aldrig lyckas. För nu börjar ju folk redan överge Facebook.
Ja. Men alltså, varför lämnar folk Facebook?
Ja, det är tråkigt. Ja. För folk lämnar inte Facebook på grund av att 50 miljoner konton var öppna för angripare att ta sig in i. Utan de gör som jag och lämnar Facebook för att det är så jävla tråkigt. Hax, när vi hade vårt absolut första avsnitt av 50 juli-podden i maj 2016 så berättade jag att jag just hade gått med i Facebook igen. Och jag beskrev det som att det var som att få en stor kram för att äntligen liksom wake up and smell the coffee. Alla var där. Äntligen var man med i flödet igen. Okej, nu 2 år senare, i maj 2018, så gick jag ur igen. Och anledningen var ingen annan än att jag tyckte det var så jävla tråkigt. Och jag tyckte också att när man delar saker som är personliga och så får du en like från Maria Stina som gick i din klass när du var 10 år eller någon gammal arbetskamrat. Det är inte genuint. Jag vill inte ens att de ska veta att jag har gjort vad jag nu har gjort. Liksom. Och om jag ser någon gammal arbetskamrat som har sprungit ett maratonlopp, jag vet hur stort det är i hans liv, men jag tycker att det är så otroligt ointressant att ta del av. Och just den här icke-genuiniteten, det är den som jag vill protestera mot. Det är den som jag inte vill ha i mitt liv. Utan det jag istället vill ha, det är den intima gemenskapen mellan mig och de kanske 4-5 vänner som jag umgås väldigt nära med.
Mm-hmm. Jag använder ju Facebook dels för att marknadsföra det jag skriver på 50 juli och min egen blogg och våra
på
podcast och sånt här. Och sen så använder jag det dessutom rätt mycket för grupparbeten. Liksom att vad vet vi om det här? Liksom, eller, vad finns det för åsikter om det här? Vad finns det för saker vi inte har tänkt på? Men jag håller med dig om det här med att det inte är genuint.
Vad fan heter det?
Det är därför att jag har till exempel nu infört principen att man får ju på sådana här meddelanden liksom, idag finner så här många av dina vänner år. Och jag har ju en jävla massa människor jag är vän med på Facebook, var många har inte en susning om vem de är egentligen. Så jag har åtminstone lagt band på mig själv så mycket så att jag grattar bara folk på födelsedagen som jag personligen känner. Så att jag förstår vad du menar.
När man har gått ur då, de som grattar mig på min födelsedag, det var enbart den närmaste familjen.
Mm.
Alltså den absolut närmaste cirkeln. Ingen annan. Inte ens de som jag äter lunch med en gång i veckan i Berlin. Inte ens någon i 50 juli-stiftelsen.
Nej, oj då. Ja, det ser du. Faran med att lämna systemet.
Och därmed tycker jag vi drar ett streck för idag.
Ja, det får vara nog för idag. På återhörande.
Ja, hej då.